en podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the leash for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Men idag säger vi hej och välkomna till Plattan i mattan nummer 205. Och välkommen tillbaka, Filip Lindfors. Du som knappt inte ens fick på möteslänken för att vara med i podden igen.
Du, det är mycket som inte har funkat här eftersom att man är så, jag vet inte, ringrost är väl ett ord som inte håller i sammanhanget, för att den här måste man nog damma av med det ena och det andra instrumentet för att komma åt ringrosten ens. Men nu till slut sitter jag här uppkopplad i en garderob i mitt nya hus med mikrofonen i handen och ett puffskydd uppsatt på en garderobsdörr. Här är jag förpassad. Utanför så kommer kanske min nu mer 1,5 år gamla son vara ute och gorma hockey och spela med sina golfklubbor ute precis utanför det här. För det är det bästa han vet. Och det kan ju kanske vara så att pappan har haft ett finger med i spelet när det kommer till vilka sporter som han av egen vilja nu älskar.
Mm, säkerligen. Det brukar vara så, va? Säger jag som har två barn spelar handboll.
Ja, exakt. Så om du det liksom ger så lite som en minsta tillstymmelse till att ja, jag tror nog att det är du som har fått honom att gilla hockey. Ja, jag vet. Du vet vad det handlar om. Men väldans kul att vara tillbaka på det här sättet. Jag hälsar ju på er lite där under er gala. Men nu är det ju faktiskt på riktigt. Det är lite pirrigt så här igen. Som det var när vi började med den här podden. För ja, vi går väl in på vår fjärde säsong. Eller går vi in på vår femte? Jag tror vi går in på vår fjärde säsong tillsammans.
Ja, men det tror jag nog också. Alltså. Det har gått så himla fort. Och jag tycker att det känns ju som att F1-säsongen blir ju mer och mer intensiv, och i år så har det ju inte ens varit någon off-season att snacka om. Ja, men det var väl några veckor där under jul, nyår-ish, men annars så tycker jag det känns som att det har varit full speed hela tiden. Alltså. Jag är lite spänd på vad som händer och vad som kommer.
Och det har ju varit full speed ahead ända sedan jag lämnade över stafettpinnen till Adam Huttunen som med den äran har axlat den här podden. Det har varit väldigt kul att få slinka in till er och, från andra sidan så att säga, och ha fått lyssna på er vecka ut och vecka in. Då och då, till en början tog jag faktiskt en fler veckors paus från allting som kunde kopplas till Sportbladet överhuvudtaget, innan jag nu mot slutet mer och mer frekvent lyssnade in mig hos er och för att komma ihåg den här podden som du och jag ändå har drivit nu sedan då 2022 säsongen. Och nu går vi alltså in på ett nytt reglemente. Och ett nytt år och ett nytt reglemente och två nya F1-teams och en ny världsmästare. Jag vet inte om jag brukar säga att jag har inte sett fram emot någon F1-säsong så här mycket som den här. Kanske brukar jag säga det och då står jag för att jag har sagt det. Men den här gången, nu står jag för det igen. Alltså, här är det mycket grejer som man är nyfiken på inför den här säsongen som kommer. Och därför känns det så kul att vara igång igen vid den här tiden. När vi närmar oss ja, det har gjorts den omtalade shakedownen har gjorts, men testerna har inte körts än när vi sitter här och spelar in kvällen före poddsläpp 3 februari när vi sitter här.
Nej, men så är det ju. Det som jag tycker är extremt intressant just i år, nu har jag varit med i ganska många år, så man har ju varit med om några regeländringar och stora regeländringar också, men nu känns det verkligen som att allting ändrar sig, utom typ ratten. Men även på ratten tillkommer nya knappar som vi inte har haft förut. Med tanke på att det blir liksom boostknappar och så vidare. Och att förarna också får så mycket mer verktyg som de måste liksom lära sig att hantera. De måste lära sig att hantera energin och jobba på ett annat sätt, där det kan hända att vi får se liksom lift and coast bara under ett kvalvarv, och att man verkligen försöker att hantera körningen. För att i det sättet som du kör bilen på, alltså hur du kör bilen, där kan du tjäna ett par tiondelar. Och det där tycker jag ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur förarna klarar av att hantera. Är det en fördel för de yngre förarna som kanske inte har kört så mycket? Eller är det en fördel för de mer erfarna förare? Eller handlar det helt enkelt om hur duktig du är på att ställa om till någonting nytt?
Ja, det är ju många sådana där grejer, och då kan du också koppla in teamet på det där, att om vi pratar om rutin, att teamet som ska in i det här också och lägga upp nya typer av strategier. Och det vi liksom tänker på mest är ju det här nya, det som inte är DRS-system, men det som är nya overtake-systemet och batteriuppladdningen, hur man ska förhålla sig in och ut ur kurvor, när man ska deploya, bra ord, energin, och på vilka delar av banan man ska använda sig av, ja, då den här nya overtake-knappen. Det är ju upp till förarna, det är upp till teamet, det är upp till bilen, det är upp till tillverkarna, och det kommer ju vara så kul att se så här i början på vilka som greppar det snabbt och vilka som greppar det efter en liten stund. Nu har vi ju haft det här, det är det vi ska prata om idag. Vi ska prata om shakedown. Det som har varit då test, liksom, ja, varför kallar de det shakedown? Det är ju inte tester, men överallt så är det bara, ja, den här shakedownen, även på svenska så snackas det om shakedown och inte tester, för att det är ju inte tester.
Nej, men det här är ju liksom teamens egna. Normalt sett så har man ju haft sin egen shakedown och liksom kört bilen lite grann. Men nu har man kommit överens om att man ska få möjligheten att köra den betydligt mer på bana innan man börjar testa. Och tanken var ju här, det skulle vara stängda dörrar, det skulle inte vara några fotografier, det skulle inte vara något rörligt material, inget ljud, inga tider, ingenting. Men det har ju naturligtvis sipprat ut i alla fall. Men det som jag kan tycka känns lite spännande här, alltså vi har ju haft ett sånt nytt regelverk där egentligen ingenjörerna har liksom fått studera reglerna, gå igenom dem, jämföra dem med typ fysikens grundläggande lagar och i teorin hitta en sannolikhet för hur man ska göra och därefter orientera sig vidare. Och det gör ju att när vi har sett bilarna på banan nu så har de ju sett lite olika ut. Motorerna har låtit olika, och jag kan räkna med, och ni kan räkna med, att redan till nästa test som då startar den 11 februari så kommer det ha hänt väldigt mycket med bilarna, så att vi kommer att gå tillbaka och säga shakedown och inte test, för att det är helt nya bilar som ska testa. För från liksom det man presenterar bilen till shakedown, eller till när man presenterar bilen igen som vissa team har gjort den här veckan, Mercedes och Williams, till nästa test har det hänt så otroligt mycket. Och det vi ser på det testet kommer inte ha så mycket att göra med det som vi ser på nästa test. Eller det vi ser i premiären i Australien. Eller det vi ser i säsongens tredje lopp. Alltså det kommer vara såna enorma framsteg som görs både på chassisidan och motorsidan under en väldigt, väldigt kort tid. Så det här känns ju rasande spännande egentligen.
Och då är det ju så här, shakedown, det som har gjorts, du sa det är teamen själva som har arrangerat upp det här. Det är inte då uppstyrt och subventionerat. från F1 själva, utan det är teamen själva som har anordnat det här tillsammans. Det är de som har hyrt Barcelona-banan i Katalonien och själva tillhandahållit med tider till varandra och alla teamen sådär. Och sen har man då sagt att det här ska vara hemligt. Men ändå, alltså du sa, så har det sipprat ut liksom info, men alltså det är ju F1 själva som har så här, ja men de säger nej, det här är helt hemligt, det är bakom lyckta dörrar, ingen media ska få komma hit, ingen ska få se. Men ändå så är F1 själva som bara så här, ja, first look at bla 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 car in Barcelona. Oh, nice racing colors for Valtteri Bottas back in business. Så väljer de själva att bara köra ut grejer.
Ja, men du får ju tänka på att det de kör ut är det som de vill ska köras ut. Det är inte direkt så att vi har sett en Audi bli stående, vilket har hänt vid ett flertal tillfällen på banan, utan det vi ser, vi har ju inte heller sett Isaac Hadjars krasch till exempel, utan det vi ser är ju precis det som de vill att vi ska se, och det var ju det narrativet som de faktiskt ville styra själva, för alla var ju extremt oroliga för den här shakedownen, därför att tillförlitlighet har jag ju tjatat om i typ sen dinosaurietiden.
Det är skönt att inget har ändrats i alla fall under tiden man har varit borta och gjort annat nu i ett halvår. Att man kommer tillbaka här i podden och sen går det 11 minuter innan man får höra tillförlitlighet första gången. Det är skönt, nu känner jag mig trygg och jag känner mig hemma igen.
Ja, vad härligt. Nej, men det är ändå så att när man simulerar någonting, när de simulerar någonting i fabriken, i sina datorer, i vindtunneln och så vidare, så är det ju en sak. Men när du sen kommer till bana så är det ju någonting helt annat. För att en liten sak kan ju gå sönder av en vibration till exempel, eller av upprepade vibrationer. Pratar vi enbart om motorn så handlar ju den om typ 1000 smådelar som ska sammanföras med chassit, som också är i sina delar. Och när man då för samman de här småsakerna och sätter ihop det, ja men säg att en slang har liksom en diameter på 9 mm, det kan ju hända att den ska fästas med. Oj då, den hade visst en diameter på liksom 20 mm. Ja, då får man ta ut allting igen och bygga om det. Och det där arbetet är ju någonting som man är lite nervös för att det inte ska funka. Det är därför som det ofta under sådana här shakedown så tappar man tid i garaget. Det hände exempelvis McLaren, som ju är ett väldigt etablerat team. Så att de där små sakerna, man ville ju inte att alla de, ja men, barnsjukdomarna, om man säger så, skulle synas så mycket och kablas ut. Därför vill man styra narrativet helt enkelt och pusha ut det som man själv vill visa för att stoppa in det andra bakom lyckta dörrar.
Fan, vad jag märker här att det ändå är min första framträdande tillbaka i podden efter 7 månaders ledighet. När du först pratar om man fixar någonting och så märker man, aha, den här måste vi bygga om. Det behövs en sån här skruv. Och sen säger du barnsjukdomar. Och då är jag precis tillbaka. Jag som precis nyligen har flyttat in i hus. Jag skruvar upp en gardin här, eller jag monterar upp en hylla där, eller jag river ner någon garderob där, och så bestämmer jag, nu ska jag måla den här väggen, och då har jag alla instrument och verktyg. Sen börjar man dra i någon grej och sen bara, nej just det, fasen, det är ju en sån jag måste ha. Sen sätter man sig i bilen igen och åker ut till byggstället, och så köper man en pryl och åker hem igen och bygger upp. Det är liksom mitt liv nu, och så barnsjukdomar då förstås, eftersom att det är det som mitt liv har ägnats åt att handskas med och även ha själv. Så tankarna flimrar tillbaka till vad livet har varit nu de senaste månaderna. Men det är ju verkligen så som du säger med det där. Och de vill ju inte komma teamsen till då, vad ska man säga, de riktiga testerna när vi ska till Bahrain och få i de här stoppen där. Det vill de ju, de vill liksom få det överstökat. Du som har varit med länge, du kan väl berätta om hur det har varit på tidigare tester, men när det har varit nya reglementen och så, och mycket nya delar. Man vill ju inte komma till testerna som tv-sänds och bara bli stående på banan och sen sitta i garaget under ett helt pass.
Nej, men absolut inte. Alltså tester handlar ju om att man ska se till att saker och ting fungerar. Man ska jämföra datan som man har med den datan som man får på banan. För det är ju väldigt ofta så, vi har pratat om det här med vindtunnel och så vidare, att man kanske inte riktigt får samma svar. Det finns ju de team som har väldigt gamla vindtunnlar, till exempel typ Red Bull som har en från efterkrigstiden, som har haft de problemen. Ferrari har tidigare haft den typen av problem. Så att man vill ju, när man väl kommer till de här få testdagarna som man har, för det handlar om 6 stycken, 1,5 per förare per gång, så vill man ju att bilen ska rulla. För det vi kan mäta när vi tittar på test, det är inte tiderna, för vi vet inte vad de testar, vi vet inte hur mycket bränsle de har i bilen, vi vet inte riktigt hur viktbalansen i bilen ser ut, vi vet inte hur de har skruvat på motorn. Det kan vi inte säga någonting om, för det är inte offentligt överhuvudtaget. Det vi däremot kan se, det är om de kör eller inte kör. Vi kan se hur bilen ser ut på banan och vi kan höra vad förarna säger och framförallt vad de inte säger. Men vi vet ju egentligen inte så mycket annat, så tiderna där är ju helt oväsentliga. Men tiden i bilen är ju fullständigt avgörande.
Och exakt, det är ju inga som då har kört några race-simuleringar under den här 5 dagars körningen i Barcelona, utan här har det handlat om att banka in varv och börja samla data, så som du säger, göra sina varv och göra sina kilometer, få förarna och känna på hur den nya bilen känns och få alla ingenjörer att samla in allt som de behöver. De flesta gjorde det. Ett team gjorde det inte. Williams, de dök inte upp överhuvudtaget. Kommer vi se Williams bli stående vid vägrenen när vi väl ska köra riktiga tester sen? För att de kom ju inte.
Nej, deras bil var ju faktiskt inte klar. Det här var ju någonting som man egentligen nästan räknade med. Att något team skulle hamna i den situationen att man inte var helt klar. Ja, om vi får se William stående eller inte, det vet väl varken du eller jag egentligen, men det där är ju ett team som kommer från fjolårssäsongen som VM-5, där Alex Albon hade en väldigt bra inledning av säsongen och Carlos Sainz gjorde flera besök på prispallen under slutet av säsongen. Så att de har ju liksom lite att de har ju lite att jobba mot i år.
Superfiasko ju. Superfiasko. Rå-megafiasko är det ju. Att inte lyckas få ihop en bil som då, i det här fallet, vad det sägs, jag vet inte hur mycket som är 100% bekräftat, men att de inte klarade ett säkerhetstest, ett kraschtest, vilket gjorde att de inte kunde slänga ihop den där bilen så pass snabbt så att de kunde komma ner. Att det var ett kraschtest som de failade på.
Krocktest.
Det är klar och tydlig skillnad. Det är nästan så att du blir vansinnig på mig, ser jag här bakom din mic, på att jag säger kraschtest istället för krocktest. Vad är det för skillnad?
Det ena är väl om du testar, ja, det kan man säga, men det heter ju faktiskt krocktest på svenska. Kraschtest. Kom igen, Filip. Nu har du ju varit hemma för länge och suttit och lekt med liksom Cars-bilarna som har kraschat.
Ja, kommer här och uppfinner nya ord. Williams klarade inte ett krocktest, vilket gjorde att då var de liksom inte, de fick inte komma dit. De hade säkert kunnat liksom korrigera det för att klara ett krocktest och sen komma ner, men då hade de förmodligen inte haft bilen där de ville ha den, och då hade datan som de hade samlat varit helt i onödan. De har förmodligen behövt bygga om bilen alldeles för sent för att vara redo, men det är ju liksom, det är lite så här, you had one job. Klara krocktestet och åk ner på shakedown och testa.
Ja, men visst, ja, men absolut, så är det ju. Sen vad ska vi säga om Aston Martin då? Ja, de var där och åkte 5 varv på torsdagen för att visa upp Adrian Newey's nya skapelse, och sen körde de under fredagen. Bilen såg ju extremt spännande ut, men något annat hade man väl inte heller förväntat sig när man vet vem det är som ligger bakom den. Men det var ju inte heller mycket varv. De enda som verkligen tryckte in varv var ju Mercedes, som bara liksom manglade varv. Men så att, ja, Williams, det här var ju miss. Men å andra sidan så kan man ju torska en match i gruppspelet och ändå bli världsmästare, eller?
Ja, Det kan man ju verkligen, nu för tiden i alla fall, när det kommer till all typ av sport. För att det ska ju spelas så in i helsike många matcher. Det börjar likna handboll, hade jag tänkt att säga. Men sen kom jag på att det är du som sitter på andra sidan, Micke. Man ska inte håna handbollen när Anna Andersson är i rummet. Det blir någon slags mellanrunda av alltihopa. Och sen så ska man kvala tillbaka efter att ha varit på andra sidan. Riktigt så är det inte i F1, även fast det går mot samma håll som det mesta. Nu när vi har ett team till på griden också. Men du, bara för att vi tog det i den där ordningen, vi ska inte ta team för team, utan vi kanske tar lite per team. Det finns inte jättemycket att säga eftersom att de här testerna har varit hemliga. Men vi kan väl ändå börja i den änden som vi valde att göra nu. Vi började med Williams. De åkte alltså 0 varv där nere. Sen håller vi oss då till listan vilka som har kört flest varv under den här veckan i Barcelona. Då kommer vi till Aston Martin som bara gjorde 65 varv. 300 kilometer tot. I jämförelse då med Mercedes som gjorde 500 varv där nere. Det är skaplig skillnad på de två. Adrian Newey's bil rullade ut och det är ju det man har väntat på när det kommer till Aston Martin. Ända sedan det blev klart att han lämnade Red Bull så har man ju bara väntat och väntat och väntat på att man ska få se en Adrian Newey bil. Och de är ju hypade bara på grund av honom och inte på grund av någonting annat. Särskilt nu när Honda är tillbaka i Aston Martin. Kolsvart bil körde de ut. Men blå lampa där bakom.
Ja, men att den är kolsvart skulle jag ju tippa beror på att man är svårare att se saker och ting på den. Han vill väl inte visa upp allt för mycket, Mr. Newey, utan han vill väl spara saker och ting runt omkring här för att göra det så. Alltså, alla är ju lika spända på den här bilen. Alla vill ju veta vad det är som han har hittat och vilka smarta lösningar han har tänkt på som ingen annan har tänkt på. Så är det ju bara. Alltså, det är ju, man är ju, alltså, jag är så laddad för att se. Och någonstans har jag ändå sett en del kommentarer från Fernando Alonso som har varit så där lite underfundigt positiva på ett sätt som man inte riktigt är van att höra från honom. Så att jag är väldigt spänd på att se vart den bilen tar vägen. För jag läste också en intervju med Adrian Newey som sa att man faktiskt hade börjat med en försening på ungefär 4 månader, det här teamet. Och att man därför fick klar bilen i absolut sista minuten. För att när han kom ju till teamet i fjol och ska då enligt uppgift på flera olika medier ha upptäckt saker i vindtunneln och saker i det sättet som Aston Martin jobbar som inte har varit så bra som han hade velat. Och de fick inte ordning på vindtunneln ordentligt förrän typ i april i fjol, medan de andra teamen hade börjat betydligt tidigare. Så att jag tänker nog att han har nog rätt mycket på gång, och jag tror nog att den bilen han ställer upp med i sitt team i Australien inte är i närheten av den bilen som vi såg nu. Och jag är rätt säker på att den bilen vi ser i Australien där från hans del inte kommer vara i närheten av den bilen som vi ser i Zandvoort eller ens i Abu Dhabi.
Man, alltså, jag får upp bilder i huvudet på hur det ser ut när Adrian Newey klev in på det där Aston Martin bildesignkontoret och bara kommer in och så bara, det är typ som att han kommer in där och så är han den proffsigaste och den mest renommerade i världshistorien. Så kommer han in där och så är det värsta dagiset där. Han bara, men vad håller ni på med? Nej, den skruven ska inte sitta där. Vad fasen? Den är ju inte här. Hur han tar sig för huvudet och bara, oj, 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 oj. Det här blir en lång, lång resa.
Ja, men lite så. Och sen så dyker Lance Stroll mitt upp i allt det här. Och så får han en fråga vad han bryr sig om. Och han bara, va?
Ja, vet du, det fick jag också upp. Lance Stroll, han kom in och jag vet vad jag ser bara när jag tänker så här, ja, hur såg det ut när Adrian Newey klev in då på bildesignskontoret? Då ser man Lance Stroll stå i ett hörn med en propellerkeps och så käkar han kulglass som han slickar backar på i hängselbyxor. Det är vad jag ser i det där lekstugerummet. Men kommer han få ordning på det här då, Adrian Newey? Det undrar man ju, för att det är ju Aston Martin som är mer under luppen vad de jag tänkte säga någonsin har varit. Kanske de inte kommer vara, men det är ju, det är i alla fall något utöver det vanliga nu när det faktiskt är hans bil.
Ja, men det har du ju helt rätt. Jag är väldigt spänd på att få se vad det är och vad som kan utvecklas. Jag tror ju också att, precis som jag sa, att den här säsongen kommer att ha väldigt många olika ansikten. Alltså, det kan vara ett par team som är bra med i början. Jag blir inte förvånad om de har motorer från Mercedes. Och sen får man se vad som händer liksom, när nästa utvecklingsbit kommer. Går man rätt i den vägen? Klarar man av att utveckla chassit åt det hållet som det trivs med motorn? Vad händer med viktfördelningen i bilen? Alltså, det där känner jag också är en väldigt, väldigt spännande fråga. För att går vi tillbaka och tittar, nu har vi sänkt vikterna, alltså, som ska vara 30 kilo lättare. Tittar vi på senaste regeländringen 2022, ja, men då var ju Sauber typ den enda bilen som var underviktig. Och det handlade då om 10-20 kilo mindre än konkurrenterna. Och då tog de ju också poäng i de 6 av de första 7 racen och slutade 7:a tillsammans med Aston Martin den säsongen. Och en annan sak när vi pratar om vikt, då tänker vi så här att ja, men den ska väga så mycket och det gäller hela bilen. Men så är det ju inte.
För föraren ska ner där också.
Ja, men det ska han också. Men framförallt så handlar det om att FIA har viktbegränsning på framsidan och, eller på framdelen av bilen och på bakdelen av bilen, alltså framaxel och bakaxel. Så att du kan ju hålla den totala vikten, men ändå kanske du väger för lite fram, ja, men då måste du packa på vikten där med ballasten, för att den framaxeln väger för lite. Så att det handlar inte bara om totalvikten, utan det handlar om balansen av vikten och att vikten ska ligga på rätt ställen. Så det där är ju också en problematik i det hela som kommer att ha en betydelse här under säsongen. Jag lyssnade på Racing Bulls vd Peter Bayer som pratade om just det här, om just svårigheten i att fördela vikten rätt inom FIAs regelverk. Så det där tror jag också kan bli en problematik.
Ja, och ingen kommer vi vara där än till en början, utan det kommer ju pågå under säsongen att alla ska skala av och skala av och skala av. Men du sa det där, 770, det är väl 768 kilo om man ska vara på kilot korrekt, och det är ju då 30 kilo mindre som du säger från förra året. Det är ganska stor skillnad. Bilarna är ju mindre och väger mindre än vad de gjort tidigare. Du, jag hade ju delat upp det här avsnittet och tänkt att vi skulle ta bara shakedown och sen annat och liveries och sådär, men vad fasen, vi klämmer ihop alltihopa på en och samma gång. En annan grej som är kul med Aston Martin, vi ska inte stanna så här länge vid varje team tror jag, men här finns det ju ändå en liten rolig grej att titta på, för nu är McLaren 2016 återförenat helt och hållet. Det är alltså en Stoffel, en Jensson och en Fernando och en Honda. Det är exakt samma uppsättning som McLaren 2016 hade med Stoffel, Van Dorn och Jenson Button och Fernando Alonso med en Honda-motor. För nu gjordes det ut stort med buller och bång att Jenson Button ska vara någon slags ambassadör. Fernando Alonso, han kör ju som bekant, och Stoffel van Dorn är reserv eller test eller simulatorförare eller något sånt, samtidigt som de nu har Honda. Så de kan ju bara ta gamla bilder som McLaren hade och slänga på sköldpaddsgröna tröjor på dem.
Ja, det känns ju bara som att de ska ju inte göra det som McLaren gjorde då 2016. Vad var de? Sexa i mästerskapet och tog typ inga poäng under den första halvåret. Ja, de tog 12 poäng och sen något race, men annars var det ju så här uruselt. En poäng på de tre första inledande racen. Det var ju liksom Honda, Alonso, GP2-motor, places Alonso would rather be, Button. Nej, fy, mardröm!
Ja, vi får hoppas att de gör lite bättre ifrån sig idag, även fast man kanske inte ska ha för höga förväntningar på det där teamet. Vi får väl se. Sen de som körde näst, om vi går vidare i våran ordning här då, på de som har kört färst. Nej, jo. Flest, fler, färre, färst varv. Så heter det. Ja, de som har kört färst varv.
Jag har sagt flest antal. Enklare.
Ja, ja, men det är färst varv. Det är då det nya teamet Cadillac som körde 164 varv. Och då jämför vi återigen med Aston Martin som körde 65 och Mercedes som körde 500. 164 varv på det nya teamet Cadillac med de icke så nya förarna Valtteri Bottas och Sergio Perez. Med en special livery då, det är inte den som ska köras, för den ska de visa upp under så amerikansk det kan bli. Den ska liksom visas för första gången under Super Bowl halftime show. Då ska Cadillac visa upp sin F1-bil. Jag gillade också den här som de hade här när de hade lite mönster på en svart bil. Och så var det alla de här små mönstren. Det var namn på hela bilen. Det var väl namn som hade jobbat med den här bilen på hela Cadillacen.
Ja, men det är lite spännande. Jag fick faktiskt möjlighet att göra en intervju med Mario Andretti här för några dagar sedan. Som ska gå i våran F1-bibel som kommer om några veckor när vi är klara med tester och sånt. Och den ska vi alltid fylla med massa exklusivt material, såklart. Och eftersom Mario Andretti är ambassadör för Cadillac så slog jag honom en signal helt enkelt. Så att vi satt och snackade just det här om Cadillac. Och han berättade väldigt mycket om tankarna bakom och sin son och så vidare. Men det som var intressant, tyckte jag, när han pratade, var att han var så otroligt nöjd. Han var så fantastiskt nöjd med förare, med team och med Ferrari. Han kände liksom som att han får komma hem eftersom han körde sitt sista F1-race på Monza med Ferrari. Eller sista körde han inte just på Monza, men sin sista pallplats tog han väl på Monza med Ferrari när han kom tillbaka. Det sista bröt han väl, om jag inte minns helt fel. Men det betyder så otroligt mycket för honom, och han pratade just om det här med vikten av att ha Ferrari som partner i USA. Och jag tror att den delen, alltså Cadillac har ju gjort en intressant satsning här, när man bygger upp ett team, ett amerikanskt team, där GM ska in på den amerikanska marknaden, men väljer att fram till GM löser en motor, så teamar man upp då inte bara med den motortillverkaren som redan har ett amerikanskt team, utan med den enda teamet och motortillverkaren som har funnits i F1 sedan 1950 och som dessutom är otroligt stor på den amerikanska marknaden, för att få en extra skjuts nu då in i det här Super Bowl-året, så att man i alla fall kommer lämna säsongen med en, ja, men man ska nästan säga, med en, att på något sätt ha satt ett positivt avtryck i F1, oavsett hur det går. För med Cadillac, Ferrari, tre race i USA, Super Bowl, så kommer man att komma ihåg dem.
De ska komma ihåg bara. Jag vill bara påminna Cadillac att de ska köra en bil också.
Jag tror inte
det,
att det
är faktiskt
det
tävlingar.
Ja, men jag tror inte att det är det. Ja, det är tävlingar, och de är ju medvetna om problematiken här och komplexiteten inom F1. Men jag tror att just det här, de vill sätta de här så otroliga avtrycken. Alltså, kan du tänka dig Cadillac i Las Vegas till hösten?
Ja, jag kan också tänka mig Cadillac sist med noll poäng efter halv säsong, och de flesta skriker efter, lägg ner det här.
Men då kommer det vara ihågkomna. De kommer att vara ihågkomna. Och det, i slutändan så är det ju showen som amerikanerna bryr sig om. Så den kommer de att få.
Ja, det kommer de sannoliken att få. Bottas bjöd på lite show också. Han var ju lite skön där när Mercedes la ut på sin Instagram att... vad var det de sa? Det var så här... det var någon ingenjör som hade lagt, det var en bild på en ingenjör, och så var det så här: to all the Mercedes, till alla Mercedes fansen, kommentera debrief på det här inlägget så kommer ni bli först med att få veta hur det har gått för oss i Barcelona, så skriver vi till er. Och då en av de som kommenterade var då Valtteri Bottas, som skrev debrief, som blev en stor grej när han var ute där och trollade dem lite. Bilen, vi vet ju ingenting, vi har inte sett någonting, så det är svårt att säga någonting om körningen. Perez i alla fall för första gången öppnat truten om hur det var att köra mot slutet där med Max Verstappen, och han hade sagt att jag vet inte till vilket bolag som han hade sagt det, men han har i alla fall första gången kommenterat det ordentligt sedan han slutade. Det var verkligen så här att ja, om jag var snabbare än Max, då var det ett problem för mig. Om jag var långsammare än Max, då var det ett problem för mig. Det spelar ingen roll vad jag gjorde. Allting blev ett problem oavsett hur jag körde. Men och så kommer han inte ha det nu.
Hade han förväntat sig något annat då, tänker jag.
Du, nästa team då. Apropå nya team. Audi, de körde 240 varv. Och hade... Där har det dykt upp problem som man i alla fall har. Det har väl i alla fall sipprat ut.
Ja, det har du gjort. Audi är nästa stall som jag faktiskt har besökt inför F1-bibeln. Det blir mycket nu här. Det har jag också varit på plats faktiskt och snackat med herrar Binotto och Wheatley.
Skaplig cliffhanger där och krok för att köpa F1-bibeln och ställa sig på kö till tidningsförsäljarna när den rullar ut i butik.
Ja, beställ den är ännu enklare. Får man rätt hem med brevlådan? Perfekt.
Och även om du då bor i Finland, som vi har pratat om tidigare, så går det att beställa sina F1-biblar. Det är bara att sleva iväg ett mejl, eftersom att vi vet att vi har finska lyssnare. Kanske sitter det någon annanstans också och tänker så här, fasen, jag vill ha bibeln, men inte skeppa dem ut den till finska pressbyrån, vad det nu kan heta där. Det går att lösa.
Absolut. Men jag tänker på Audi. Det som är Audis stora utmaning, det är ju motorn. För de har ju byggt en motor från grunden. Sen har ju Audi haft framgångar. Om man tänker på, det är ju första tillverkaren som har vunnit Rally Dakar till exempel, med en eldriven motor. De har kört hybrid i Le Mans, de har kört i Formel E och så vidare. Så de är ju duktiga på att bygga motorer. Men detta är ju någonting helt annat. Så att för dem blir ju det här första året extremt viktigt. Och med tanke på att de har en målsättning att slåss om VM-titeln 2030, så känner jag att de nog måste trycka på gasen här för att hinna med. För att nu måste de vara galet noga med varje detalj i den här utvecklingen. För de kan inte vila på någon annan. För Cadillac kommer ju problemet när GM själva ska tillverka den där motorn. Men än så länge så kan de ju dra nytta av all den kunskap som finns hos Ferrari. Audi har ju ingenting att gå tillbaks på i F1, för i fjol satt en Ferrari-motor i Saubers bil.
Och det var, gick inte så bra i Barcelona, vad det sägs.
Nej, så sägs det ju. Audi själva säger ju att man valde att stanna bilen på banan vid ett par tillfällen för att man fick felmeddelanden, och då ville man kolla upp exakt vad som hade gått fel för att förstå problemet innan och häva problemet innan man gick vidare för att lära sig. Och det låter ju klokt, men om det är en tillrättaläggning eller inte, vem vet?
Vad tycker du den ser ut då, nya bilen? Man var ju lite spänd på vad det skulle vara för look. Själv är jag ju ganska liksom besviken på att det var inte så roligt. Det var lite så här, nej. Det ser verkligen ut som en sån standardbil när man får när man ska spela sina F1-spel, och så finns det ändå de här tråkiga när man varken har några pengar att använda på att köpa egna eller tid och designa sin egna bil, så finns det ändå de här extremt tråkiga startdesignerna att välja. Så lite så känns den.
Jag tycker den känns lite som ett så här jäddrag.
Ett jäddrag, ja.
Silverfärgen med lite rött på, som man ska fånga gammeljäddan i vassen liksom.
Ja, men det köper jag.
Men jag var där när de släppte den här designen, och själva var de väldigt stolta över att det här inte var Audi-röd, utan det här var Audi F1-röd. Jag såg 17 inte någon skillnad alltså.
Nej. Ja, så var det med Audi i alla fall. 287 varv körde McLaren. Har vi något att säga om dem förutom att de känns väldigt så att de sitter lugnt i båten och lutar sig tillbaka tryggt och bara väntar på att de här testerna ska få dra igång efter att de har kört med båda sina förare. Och världsmästaren och konstruktörsmästare och så vidare, va? De går in med lite pondus inför i år.
Ja, det kan vi verkligen säga. Jag känner väl mig mer spänd på McLaren när det gäller dynamiken i teamet än bilen egentligen. Jag räknar med att McLaren kommer att finnas med högre upp därför att jag tror att Mercedes motor är väldigt, väldigt bra. Nu hade McLaren problem vid ett tillfälle under testet och fick lägga lite tid i garaget, men jag tror inte att det kommer att påverka dem framöver, utan det är mer liksom Norris vs firma Piastri Webber som jag är fundersam över.
Mm. Och det kommer ju säkert svänga lite, men jag håller med, det är ju vad man känner där. Bilen då, hur den ser ut, det kommer vi få veta när testerna drar igång i Bahrain, för den har de inte berättat eller visat hur den ska se ut. En bil som däremot de har visat hur den ser ut, det är Red Bull som körde 303 varv och håller till i mitten av fältet på antal körda varv på shakedown sen. Wow! Äntligen händer det någonting med Red Bull-bilen utseendemässigt. Och jag vet inte om det bara är för att de har varit så tråkiga i alla de här åren och bara kört copy-paste på exakt samma design utåt sett, som man nu tycker att det är den bilen som man gillar mest att titta på för att den är liksom snyggast och härligast. Men det kanske handlar om att den bara inte har fått någon förändring överhuvudtaget på hur många år som helst, och nu gör de en liten förändring när de slänger in gammal godblå.
Ja, Max Verstappen gillar den ju också.
Ja, jag med. Jag och Max gillar samma sak, kan jag säga.
Ja, men det är väl bra. Det kanske är det som behövs nu i det här teamet. Där man har det känns ju som att man de senaste två åren har slängt ut allt det gamla för att ringa in det nya.
Man vet inte så mycket mer om Red Bull, hur det gick och vad de tyckte. Förutom då Isak Hadjar, som är ny i teamet och som var den enda som kraschade där nere. Det var ju någon journalist som gjorde det till sitt uppdrag att ställa sig upp med någon superkikare och något megateleskopobjektiv och fick ut bra bilder på Isak Hadjar som smällde. Ingen bra start. Ja.
Nej, det är ju ingen bra start, men jag känner där också att vi får liksom se vart det barkar. Jag har ännu inte tappat tron på Isak Hadjar, även om han sitter i F1:s värsta katapultstol.
Nej, och det är ju så, det har ni ju sagt också, att om det är någon tid som man ska komma in och vara ny i Red Bull, så är det nu när det är ett nytt reglement och den här bilen kan utvecklas från och med nu åt ett eller annat håll. Självklart kommer det gå efter Max önskemål också, men man kommer i alla fall inte in i en bil som är helt liksom söndermoddad helt och hållet för Max Verstappen. Sådär. Racing Bulls, de körde 319 varv. Inte lika snygg bil som den var tidigare, tycker jag. Och i jämförelse med stortjurarna så är faktiskt stortjurarna snyggare nu. Och här är Liam Lawson vinna eller försvinna, tycker jag det känns som. Men också plattan i mattan gästen Arvid Lindblad som ska visa upp sig.
Ja, det där, jag tycker det är lite roligt att vi faktiskt hade honom som gäst här bara för ett halvår sedan, och nu sitter killen och kör F1 och han satt där och snicksnacka om hur mycket han tycker om Ahlgrens bilar och fika. Det var jätteroligt ju. Ja, men bilen, jag tycker det är väldigt svårt. Jag måste säga att jag upplevde nog Racing Bull som det mest anonyma teamet under de här testerna. Alltså det kändes som extremt mycket mellanmjölk, men det kanske det ska göra när vi har en halvsvensk förare liksom.
Ja, det kan man göra. Vi behöver inte försöka krama ut något som inte finns när det inte finns så mycket att rapportera om där. De gjorde i alla fall 319 varv. Över där så kommer Alpin på 349 varv som fjärde mest körda varv. En Alpin som har en sak som sticker ut designmässigt i jämförelse med alla andra. De har en vinge som där flappen där bak vinklas ner på ett helt eget sätt i jämförelse med alla andra. De flesta, de andra, de har ju, vad ska man säga, jobbat vidare på det vi har sett på alla bakvingar när det har varit DRS. Hur man då öppnar upp gapet mellan övre och undre delen av vingen. Alpins bil i år, den fäller ner hela ovandelen så att det är fri luft högst ovantill så att det inte är som ett gap. Och det är ju många som har lyft på ögonbrynen kring, för att det är en så pass stor grej hur bakvingen är designad, och det är man spänd på att se hur det ska bli på den där bilen. En bil också med ny motor.
Ja, det är väl jag mest spänd på. Alltså, Alpin sålde ju i stort sett hela fjolårssäsongen, struntade den och fokuserade allt på 2026, har bytt motorleverantör från Renault till Mercedes, vilket kan vara ett guldklipp alltså. Det kan ju verkligen, det teamet var ju ändå sist i fjol, kändes ju mest deprimerande av alla, och man bara undrade vem som skulle köpa upp det här teamet överhuvudtaget, med tanke på att de har tagit in så många penningstarka investerare som själv är idrottsmän eller för detta idrottsmän och kändisar som ju vill ha de har utvilja utveckling på sina pengar liksom. Men i år så känns det ändå som att ska man lyckas med någonting så är det nog den där motorn alltså. Och kanske har den lockat en köpare.
Ja, för att han är inte klar med F1, har han sagt. Och nu är det så att Christian Horner kanske ska vara tillbaks i Formel 1. Och det är ju ett jäkligt speciellt byte att gå från utkastad i Red Bull till att då, som jag har förstått det, du får såklart rätta mig, men att han ska köpa in sig då som någon slags delägare till alla de här mikroandelarna som Alpin säljer ut. Det känns som att de har en 640 000 olika typer av ägare som äger då 0,07% i det här teamet. Och Christian Horner ska bli en av dem.
Ja, han har ju haft ett önskemål att komma tillbaka, men han vill ju bli någonting mer än teamchef. Han vill ju ha någonting att säga till om. Han vill bli Toto Wolff helt enkelt. Det trodde jag väl aldrig jag skulle säga.
Nej, och det trodde väl inte han att han skulle vilja heller, eller?
Nej, men det känns man vill ha lite mer där. Och jag kan ju tänka mig egentligen Horner, Briatore, ja, men det kan ju funka alldeles utmärkt fram till dess att de blir ovänner.
Ja, det är väl de två av de slugaste rävar som ska då slå sina huvuden ihop i så fall. Men det är inte helt klart det här än. Han har sagt, jag vill, ska jag in då ska jag komma till ett team som ska vinna. Men jag ska köpa mig in i Alpin. Det är ungefär så som snacket har gått där. Vi får väl se om det blir så.
Men pass upp, alltså, funkar Mercedes-motorn så kommer ju Alpin inte att vara där de var i fjol, utan då kommer de ju vara betydligt högre upp. Sen hur det är högt upp, det är en helt annan diskussion.
Mm. Sen var det Haas som körde ett par varv till, 386, tredje flest inbankade varv. En Haas-bil som känns ganska fräsig för att vara Haas, tänkte jag säga. Men den påminner lite om hur de har sett ut tidigare. Inte så liksom makalöst stora ändringar på den. Jack Doohan, apropå att vara tillbaka, är också tillbaka i Formel 1, men som reservförare här. När vi lämnar Alpin och går till Haas.
Ja, men det är väl bra. Då kan han ju krascha den på FP1 då.
Ja, det får vi se. Ett kille som fick lite för snabb exit. Jag vet inte vad vi landade i förra året när vi pratade om hans exit. Men nu så här man sitter här efter så bara, fasen. Han kanske förtjänade att få en lite längre sväng i Formel 1-biten. Men nu ska han alltså vara i Haas och vara reservförare. Och det var nästan så att jag var tvungen att fundera på vilka det är som kör i Haas egentligen. Vem är det som kör egentligen? Men, innan jag kom på att det var långsmale franske Ocon och Oliver Bearman. Sen är det de två team som bankade in flest varv. Och det är då en Ferrari som gjorde 442 varv på de här 5 dagarna. Och en Ferrari som visar upp då efter de här 5 dagarna. Och ja, vi vet att vi inte vet var de hade för last och vad de körde på för typ av inställning och vad målet var. Men där Lewis Hamilton hade den snabbaste tiden av alla förare där nere. Av alla 22 tänkte jag säga, men det var ju bara 20 stycken eftersom att inte Williams var där när han satte en varvtid på 1:16.348. Säger det någonting?
Nej. Det som säger någonting i det här läget skulle jag vilja säga är ju att de har kört så många varv utan problem. För det som jag kan tycka är intressant är att Ferrari är ett av de teamen som valde att köra på tisdagen. Alltså alla stall fick köra tre av fem dagar. Man kunde själv välja när man ville köra. Ferrari valde att köra på tisdagen. Samma dag fick jag ett meddelande från Mercedes att de valde att inte köra på grund av att det väntades väldigt mycket regn, så de hoppade över den dagen. Ferrari körde. Sen körde Mercedes sin sista dag på torsdagen, medan Hamilton körde på fredagen och satte sina tider då. Det gör ju att det är väldigt svårt att jämföra de här tiderna, för att de sätts ju vid olika tillfällen, och vi vet ju alla hur vädret kan vara i februari i Europa. Alltså jag kan ju bara titta ut och se att jag har liksom 1,5 meter hög snö på min parkering. Jag kan ju tänka mig att värmen i Barcelona kan svänga rätt mycket beroende på när på dygnet du kör dina varv och vilken dag du kör dina varv. Därför tycker jag inte att man ska säga så mycket om själva tiden. Snarare det faktum att Ferrari lyckades köra så mycket och att man faktiskt ändå var med på rätt ställe samt vågade ta den här regndagen.
Mm. Ja, det är en sån grej som jag tänker på ofta. Det ena har jag sagt här förut, att man skulle göra sin bil lite mer robust och tålig, så skulle man kunna köra hem många poäng om den inte var så fragil. En annan sak är ju att faktiskt se till att den är lite mer optimerad för regn, för att det är en del regn alltså. Det förekommer ofta och det spelar stor roll. Och nu när jag sitter här och du pratar om vädersvängningar och hur man vet att vädret är i Europa, så ser jag mig omkring här och bävar för den här resväskan som ligger bredvid mig som jag ska fylla eftersom att jag ska åka till Italien. Det mest utspridda olympiska spelen någonsin när jag ska vara på vägarna. Och då jag ska då packa både för 10, 11, 12 grader i Milano och säkert en liksom 10 minus på sena kvällar uppe i Cortina och uppe i bergen.
Jag kan säga att jag var där på Paralympics 2006 var det, va? Då det var i Turin och Sestrier. Och gravid var jag dessutom i typ 7:e månaden, va?
Då är det skapliga liksom, värmeskillnader ändå.
Det var det. Och det var extremt svårt att hantera vädret och körningen mellan med snökedjor i bil. Fy! Lycka till, ja. Säger jag bara. Tur att du inte är gravid.
Tack. Och du vet, en resväska för någon som är normal lång. Kläderna är ju mindre. Men om jag vill ha med mig två stycken stora jackor, sen är det slut på resväskan. Och med det sagt då, så kanske ni förstår att nästa avsnitt kommer då spelas in på Ferraris hemmaplan, tänkte jag säga. Någonstans i Italien. Vi får se vart jag håller hus. Ja, du säger man ska inte läsa in någonting i det där med att Lewis Hamilton satte den snabbaste tiden. Men Hamilton har i alla fall babblat lite, och vi har pratat om att det är en stor förändring det här. Han har ju lite sagt att ändå att han gillade den här bilen. Att han kände lite, men det här, det här var lite roligare att köra än förra årets stenhårda bil som man inte hittar någon känsla i.
Ja, men det är väl, jag känner ju så här att han behöver ju känna det. För att ett år till, som fjolåret, så kommer inte Lewis Hamilton må speciellt bra. Och då kanske vi har sett det sista av honom, och det vore ju bedrövligt tråkigt om vi förlorar Hamilton och Alonso samma säsong.
Mm, och sen har vi bara Mercedes kvar då. Teamet som är så enormt hypat runt om i världen bland alla F1-experter och alla F1-tyckare, där man då har konstaterat att nej, men det kommer inte ut någon info, vi vet inte någonting, det finns inga officiella saker, men vi vet, säger alla, att det ryktas att Mercedes har hittat ett litet kryphål i reglementet som har gjort att de har ett Brawn GP 2009 försprång här. Nåväl, det kanske inte är så, men det tisslas och det tasslas öppet om att Mercedes då ska ha någon slags supermotor den här gången, och alla som får tippa tippar att George Russell ska bli världsmästare. Så att skulle man kolla oddsen nu, vilket jag inte gör eller har gjort, så är säkert George Russell favorit, bara baserat på att det är så mycket folk som pratar om de här ryktena som ingen kan berätta vart ifrån de kommer. Men så kommer de och kör ut 500 varv där, överlägset mest av alla. George Russell kör flest av alla förare, Kimi Antonelli näst flest av alla förare.
Alltså jag är mest nyfiken på precis just det du sa. Vem har startat ryktet och varför?
Mm. Ja, det kan ju vara vem som helst. Och sen så är det någon då som har läckt. Det kan vara vilken obetydlig person som helst som bara då har med flit läckt till någon journalist av dignitet som då har ryktat till någon annan, och sen är viskleken igång. Eller så är det Mercedes själva som då kanske känner att de vill hypa upp sig själva här nu och få strålkastarljuset på sig. Och, ja, jag vet inte, men det är det inte liksom förvånansvärt med tanke på hur länge sådana som du och ni har bevakat Formel 1 i alla år, att alla går på ett och samma spår. Kan det ligga något i där då?
Att alla går på ett och samma spår?
Nej, men att alla är så himla liksom entydiga med att det är Mercedes år i år.
Ja, men jag tror att mycket av det ligger ju i man ser tillbaks till historien. För vi kan ju inte prata om någonting som... Vi vet ju inte vad som kommer och vi vet ju inte vad de har gjort. Men det vi vet är ju att Mercedes har en ett tillförlitlig motor. Två, gjorde ett fantastiskt bra jobb till 2014 med den förra regeländringen. Och tre, tog hjälp av sitt team i Formel E när man skulle börja och utveckla den här motorn för att hitta lösningar för en motor där man har hälften el och hälften bränsle, fossilfritt bränsle. Så att man har tagit hjälp av kunskaper som man har haft av i ett annat tillfälle och vid en annan tidpunkt i ett annat mästerskap. Och sen tror jag också att den här Mercedes tyska noggrannhet, du vet, den ligger nog i väldigt mycket i det här fyrkantiga, tydliga arbetssättet. Där känns ju Ferrari något mer fladdrigt.
Mm. Ja, jag vill ändå höja ett varningens finger för då alla Mercedes-fans där ute som nu kanske sitter och slickar sig runt munnen och tänker att japp, nu kommer det bli George Russell som blir världsmästare. Vi kommer ha sånt försprång. Det är snackat som att det ska liksom vara flera tiondelar per varv som den här lilla grejen som de har gått i då på motorn, att den ska vara så mycket bättre. Ni har väl såklart nämnt det, du och Huttunen, innan, så vi ska väl inte hänga kvar där allt för länge, va? Men ju närmare vi kommer, desto mer tycker jag folk pratar och känner sig mer liksom bestämda i att nej, men så här är det med Mercedes. De har en megamotor. Vi får väl se hur det blir med det där. Men en sak som är bra för Mercedes då, med nytt reglement, du säger att de gjorde det bra 2014. Ja, de gjorde det kanske inte lika bra till nästa regelverksbyte dock.
Men det är ju skillnaden. 2014 var motorn. Vi bygger ju mycket av det här på motorn. 2014 var motorn. Den löste de ju hervorragend, som man säger på tyska.
Hervorragend,
men däremot så löste de ju inte alls chassiregeländringen till 2022. Den var ju en katastrof med den här tumlande, hoppande, skuttande bilarna. Det jag tycker är intressant här är ju hur George Russell efter de här testerna konstaterade att den här bilen som man kör nu, som Mercedes-förare, är så mycket bekvämare att köra, vilket gör att den kräver mindre energi av föraren att bara köra, bara för att man slipper det här hoppandet.
Mm. En grej som dock är till verkligen deras fördel, det är många team som kör med Mercedes motor nu under ett nytt reglemente, och då vill man ha data. Och de kommer ju få så sjukt mycket mer info nu på grund av att all massa andra teams kör med Mercedes-motorer. Och som du säger, det handlar om motor nu. De gjorde sina 500 varv. Sen tar man ihop alla då. Nu vet ni att jag gör inte matematik på stående fot. Men alla andra teams som har då Mercedes-motor, då slår ni ihop de varven för att de har ju ändå liksom levererat motor till dem där, och då är de ju förtjänta av att få den datan för att de ska ju kunna feedbackas fram och tillbaka. Så det är väl en grej som så här tidigt då tillsammans med den här hypen är väldigt positivt för dem, va?
Ja, men verkligen. Verkligen. Alltså det är ju en av anledningarna till att man vill ha kundteam.
Du, det var det hela tänkte jag säga. Det är en vecka kvar tills de riktiga testerna börjar. Och sen så är det då en vecka till med riktiga tester. Så har jag tolkat det rätt, va? Att man kör tester, pre-season testing, 2 veckor i rad.
Det gör man, och den 20:e ska allt vara lämnat till F1-bibeln, så jag har att göra kan jag säga.
Du vill trycka på lägg på-knappen nu, trots att vi inte har hörts på 7 månader, så vill du lägga på direkt här så fort vi är klara, Anna. Jag förstår dig. En timme i veckan, det kan vi ändå nöja oss med. Det är ett sant nöje att vara tillbaka. Jag återigen vill tacka Adam Huttonen för att han rattade den här skutan tillsammans med dig under tiden jag var borta. Jag ska bjuda dig, Adam, på en rejäl pangmiddag någon gång här ute när jag har köpt 3 olika grillar som jag ska ha här nere. Jag ska ha en kolgrill, en gasolgrill och så ska jag ha en murika här nere. Ja, det är väl inte 3 grillar, men det ska jag ha. Så du och jag, Adam, vi ska ut och spela golf och sen ska vi hem till mig här, så ska jag bjuda dig på en riktig panggrillmiddag. Då får du skicka ett recept som medpresent då, Anna. Som medtack för Adams rattande av skutan. Nu när han gått vidare.
Jag blir mest förbannad över att inte jag är inbjuden.
Men du, han bor ju runt hörnet.
Ja, och...
Ja, det vore väl kul om du kommer upp också. Du är ju uppe och hälsar på någon gång då och då. Så där kanske vi ska ta alla ihop. Ska du hänga med på golfrunda också?
Nej, absolut inte.
För du hatar ju golf. Kanske att du ska med ändå, ska vi se. Du och jag har huttat på ranchen.
Det blir inget bra. Jag har blivit utslängd från Scandinavian Masters en gång, för jag pratade för mycket. Jag störde bollen.
När du var där och rapporterade?
Nej, jag var där privat.
Va?
Ja, jag var där bara.
Mådde du bra?
Nej, men jag träffade en kompis så skulle vi gå där. Ja, det var mitt enda golfäventyr. Jag kommer aldrig göra igen. Väldigt
otrevligt. Du blev utslängd. Det känns som att det kommer ju upp här då och då i den här podden, såklart. Handboll blir ju en del av, golf blir en del av, Star Wars blir en del av. Men vad då? Har du sagt att du blev utslängd? Det kanske du har. Säg
det
igen.
Vet jag inte. Vad då? Jag blev utslängd.
Ja, men hallå, give us the liksom saftiga
detail. Jag pratade för högt. Det var en sån där gubbe med keps och fåniga brallor som skulle slå på bollen. Och så råkade vi prata och så skrattade vi lite grann. Och då kom det en gubbe där och talade om för oss att det var minsann inte lämpligt att göra på idrottstävlingar. För det var alldeles för högljutt. Ja, men herregud, slå på bolljäveln, tryck i han i hålet. Hur svårt kan det vara liksom?
Du, din kompis...
Jag störde...
Och så är det Filip och Fredrik som var där med en sån här tuta på någon golfbana. Ut ska du. Ja, bra. Vi hörs om en vecka då, och då är det väl tänkt att jag ska säga buongiorno någonstans från Italien. Och då är vi alltså inför, eller vi så, ja exakt, samma dag som podden kommer ut så påbörjas pre-season testing i Bahrain. Så vi får väl se vad vi kan dra på oss för information att leverera till er. Annars kanske vi bara kan snacka OS, eftersom att du har gjort en OS-bibel och jag kommer vara på plats i Italien. Vi får väl se. Ja, men ska vi säga så då för den här veckan, Anna? Har du några sista välvalda ord innan du sätter din sista potatis?
Innan jag sätter min sista potatis. Jag hoppas
för det här avsnittet.
Ja, det har jag faktiskt. Jag är supersugen på att få in era frågor, alltså lyssnarfrågor, gärna i små inspelade ljudklipp som vi kan ta med oss här nu då, veckorna inför premiären. Det hade ju varit superkul. Så skicka in, spela in era röster och era frågor. Maila dem till mig, anna.c.andersson@aftonbladet.se. Så ska vi göra vårt bästa att svara på dem.
Kul, och det kan ju vara en sån härlig återkommande grej under säsongen. Så skicka dem till Anna, skicka dem till mig beroende på vem ni har lättast att stava till. Ni hittar oss säkert även mig, hittar ni säkert några stycken vet jag på Instagram. Och damma iväg lite ljudmeddelanden lite varstans så tar vi med oss dem under säsongen. Fasen vad kul, nu säger vi så. Tack för den här veckan.
Tack.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Claps and steering wheel here.